God morgon, god morgon. Jag måste få säga att jag kände så glädje när jag kom hit och tog i dörren till kyrkan. Och kom in här och ser att människor är samlade här inne till gudstjänst. Och ser välbekanta ansikten. Det känns så väldigt gott tycker jag. Vi är medvandrare på trons väg tillsammans. Ska vi ta och vända oss till Gud i bön en gång? Jag tackar dig, Herre, för den kärlek som du har till var och en som är samlad här. Tackar dig för de goda tankar som du har för var och en av oss. För det överflöd som du vill ge. Och nu ber jag dig, Herre, att vi alla får öppna hjärtan här när vi lyssnar till ditt ord. Kom, helige Ande, och förklara för oss och upplys våra hjärtan. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Så. Man brukar säga att det kristna, att det kyrkoåret, att det har tre stora högtider. Vi har julen, när Gud blir människa. En sån oerhörd händelse. Är så monumental att vi... vår tideräkning utgår ifrån den. Sen har vi påsken. När Gud, Guds son, låter sig dödas för människosläktets frälsning. Och sedan bryter dödens makt och blir levande. Och blir levande också för vår räkning. Han uppstår från det döda. Pingsten. När Gud blir närvarande på jorden. Genom inneboendet i de Jesustroende och i församlingen, genom den helige Ande. Tre stora högtider som vi firar. Men under dessa högtider så blickar vi tillbaka. Vi firar i åminnelse det som har hänt. Men det är inte bara något som har hänt en gång i tiden, för alla dessa händelser är också aktuella i nutid. Jesus blev Guds son, blev människa vid ett tillfälle. Men han är gudamänniskan också idag. Och därigenom vår frälsare. Frukten av hans död och uppståndelse är levande och verksamma idag. Det är en konto, en källa till välsignelse som Gud öser ur. Över oss och var och en som vänder sig till Herre Jesus. Och livet i den helige ande, det är en del av frälsningen som står till buds. En del av paketet, så att säga, i de glada nyheterna. Alla dessa sakerna som vi firar under kyrkoåret och ser tillbaka på, de är både dåtid och också nutid. Men vi har också vi borde kanske säga fira en fjärde högtid jämte dessa tre. Och i motsats till dessa tillbakablickande högtider så syftar jag nu på en framåtblickande händelse. Den händelsen när Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden. En händelse att bära med oss i våra hjärtan genom tron. Precis som vi genom tron bär med oss att Jesus blir människa, att han har dött och uppstått för oss och att den helige ande är utgjuten idag. Och att Jesus kommer tillbaka, det vet vi också att då kommer också Guds rike i sin fullbordan. Det är då det verkligen händer, allt det som Guds frälsningsplan syftar fram till. Det som händer nu, det vet vi, det är ett förspel, det är en handpenning. Men att fullbordan i vad Gud har för avsikt i hela frälsningsplanen, det ligger fortfarande i framtiden. Men jag tror att det är meningen också att vi ska ta framtiden till oss nu, precis som vi tar dåtiden in i nuet. När Jesus kommer tillbaka så kommer vi att få uppleva en ny underskön skapelse. Utan synd, utan brist, utan tårar, utan lidande, utan konflikter, utan död eller sjukdom. Och där gemenskapen med Gud, vår fader och Jesus är en ständig källa till överväldigande glädje och härlighet. Jag vill läsa ur Johannes uppenbarelse 21 kapitlet. Där vi vet att Johannes får blicka in i framtiden och i himlen, och han får en syn och han beskriver den så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Jag tror att vi tänker så här många gånger när vi hör detta och när vi hör talas om Jesu återkomst och den Guds rike i sin fullbordan, att det är så svårt att ta in detta. Det är så svårt att föreställa sig det här. Och så släpper vi det. Det är för alldeles för långt ifrån vår erfarenhet, och det känns lättare kanske att sysselsätta sig med det som är mera närliggande. Men jag skulle vilja säga att bara för att det är så svårt att ta in, så är inte det en anledning att inte försöka. Vi tar detta med Jesus, med att Jesus blev människa till exempel, så är ju det också en händelse långt över vår fattningsförmåga. Men vi har ändå, tror jag, under lång tid bekantat oss hela tiden med denna händelse. Vi har tänkt över den, vi har läst om den, vi har hört predikas över den, lyssnat till, samtalat om detta och så. Och jag tror ändå att det är någonting som har djupnat i våra hjärtan. Jesu födelse, Jesu död och Jesus uppståndelse, att vi bär det med oss därför att vi sysselsätter oss med det. Och det jag vill säga egentligen är att sysselsätter vi oss också med den kommande tidens härlighet och löften, så tar det också in, antar det också mer utav en verklighet för oss. Och självklart så behöver vi i detta också den heliga andes hjälp och ordet. Och jag tror att det förhåller sig så att i väckelsetider, när den heliga ande är starkt verksam, att i de tiderna också som hoppet och förväntningarna om det tillkommande har varit mest levande och mest starka. Och det tycker jag också säger någonting. Jag tror att Gud vill, jag är ganska övertygad om det, att Gud vill att vi kristna ska vara präglade av att vi har ett hopp. Att tanken på den framtid när detta gudsrike bryter in, att det ska påverka oss här och nu. Finns någon uppgift, jag har inte räknat själv, men att det är mer än 300 versar i Nya Testamentet som handlar om att Jesus kommer tillbaka. Och att detta gudsrike bryter in i sin fullbordan och fullkomlighet. Så att det är ett stort ämne, och jag tror att det, även om det bara funnits en enda vers om detta, så hade vi haft stor anledning att ge det uppmärksamhet på. Men att Gud har valt, den heliga ande har valt att ge detta ämne en stor uppmärksamhet. Och jag tror att Gud vill att detta som han planerat för oss och lovat oss, att vi ska bära det med oss dagligen. Petrus han skriver i sitt brev att vi ska vara beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Jag har aldrig varit med om att någon har bett att jag ska förklara det hoppet jag äger. Och jag kanske beror det på att det inte präglar mig på det sättet att folk säger vad är det du har för hopp egentligen? Det märks på dig att du bär med dig ett hopp som inte jag har. Jag tror de flesta människor har ett hopp som sträcker sig, om inte till nästa avlöning så kanske till nästa semester. Och att då möta människor som har ett hopp som inte liksom har någon bortre gräns som sträcker sig för all framtid och in i evigheten, tror jag måste vara ett väldigt starkt intryck. Och det verkar som att Petrus utgår från att de han skriver till präglas av detta hoppet på ett sådant sätt att människor börjar fråga dem, vad är det för ett hopp du har? Och säger att då ska ni vara beredda att kunna förklara det. Jag ska nu bara kort gå in och lämna tre olika områden som jag tror är områden som hoppet om en kommande härligheten ska beröra och få konsekvenser på. Och det är våra prioriteringar, våra prövningar och, för att ha det på P igen, pris, lovprisning i våra liv. Och jag ska börja med prioriteringarna. Visst har vi ofta svårt att lyfta ögonen, att lyfta blicken ifrån gruset, ifrån det vi har framför fotspetsarna. Det är det här livet för allra mesta som det handlar om för oss. Och det är också så att vi har våra förväntningar väldigt starkt inställda på här och nu. Och det gäller kanske alldeles speciellt vi som övergödda och självtillräckliga välfärdsmänniskor. Att vi har så väldigt mycket nu och vi vill ha allt nu. Och vi är lite grann ibland som barn som är med föräldrarna för att handla lördagsgodis på fredagen. Man vill inte vänta till lördagen. Man vill ha godiset idag, helst på vägen hem från affären. Och sådana tror jag vi är också när det gäller våra förväntningar. Men Gud är god, han öppnar lördagsgodispåsen redan på vägen hem från affären och ger oss en försmak, en handpenning. Och det jag syftar på då är den helige ande som beskrivs som en handpenning på Guds rike. Men det är också så, det vet vi, att livet här det är blandat med förgängelsekrafterna. Och nu vill jag läsa ifrån ett stycke ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Ni som har biblarna, Romarbrevet 8, vers 20. Där det står att skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Och här fick vi också en definition, en utläggning egentligen på vad hopp är. Alltså att hopp är något som man ännu inte ser, men som man hoppas tålmodigt på. Så, prioriteringar. Att när vi väljer våra prioriteringar här i livet, väljer vad vi strävar efter och vad vi förväntar oss i livet, så bör vi tänka på att vi en gång ska få allt och mer därtill. Vi en gång ska få allt och mer därtill långt mer än vad vi kan tänka och föreställa oss, vad vi kan bedja om. Står det också på något, i skriften. Så att vi behöver inte ängsligt eller själviskt gripa efter eller gripa om allt möjligt här och nu. Förväntningar beträffande materiellt ägande. Uppmärksamhet, berömmelse, karriär, så kallat självförverkligande. Vi kan vara realistiska beträffande bräcklighet och brustenhet här och nu. Läste du att hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Men långt ifrån uppgivna och nederlagspräglade. För vi har ett säkert löfte om förvandling och härlighet. Det handlar om ett tidsperspektiv och om tålamod i hoppet. Så vill jag bara säga att, bara som en liten parentes här, är att jag menar inte att vi ska vara totalt världsfrånvända, om det är det ni tror, utan i den här predikan så ligger så här betoningen på hoppets betydelse för oss. Det betyder inte att vi ska förhålla oss passiva inför lidanden här, och det menar inte Herren heller. Vi behöver knappt läsa en sida i Bibeln för att vi blir klara över att Gud kallar oss att medverka i det som han vill göra också här och nu för att utbreda rättfärdighet och rättvisa och kärlek på jorden. Men vissheten av vad som väntar oss bör ha inflytande på våra prioriteringar. Så kommer jag till nästa punkt med prövningar. När vår inre bild av framtiden domineras av att Jesus kommer åter och upprättar sitt fridsrike, då finns det inte så mycket plats på den där skärmen att projicera våra problem och vår oro på. Det trycker ut en del utav det här som annars så lätt dominerar våran inre bild. Och vi läste i det här sammanhanget, jag läste från Romarbrevet, så föregås det av en vers där det står, där Paulus säger: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det är inte så, tror jag, att han nödvändigtvis bagatelliserar de prövningarna, eller att varken Paulus eller Herren har medkänsla med oss i det våra prövningar vi går igenom. Men att vad han säger här är att i jämförelse mellan det som Gud har i beredskap för oss, så är det saker som väger lätt och som är tidsbundna. Ett exempel från skriften är på detta också, att sätta det här med prövningarna i det här sammanhanget. Det är där Paulus tar upp den prövningen som vi går igenom när vi förlorar någon som vi har kär här på jorden. Och Paulus skriver om detta i det första brevet till Thessalonikerna i 4:e kapitlet. Vi ska läsa där från 13:e versen. Där skriver Paulus till de här kristna, som jag tror att det här brevet är skrivet inte så långt efter det att Paulus hade varit där och evangeliserat, predikat, människor hade kommit till tro, vänt sig från hedendom, bildat en kristen församling. Och inte så långt tid efter detta, jag kan inte säga några år kanske, så skriver Paulus det här brevet: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra dem som insomnat i Jesus, ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Än en gång så är det inte frågan om att bagatellisera sorger och saknader som vi upplever. Versen här säger inte att vi inte ska sörja. Vad den säger är att vi inte ska sörja så som de som inte har ett hopp. Att låta hoppet få påverka också prövningarna och sorgen. Rent sakligt så finns det i förhållandet att ta med i betraktandet som vi läste här att Gud ska föra dem fram som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Det är återigen en tidsaspekt bara, en tidsfråga, att denna åtskillnad är tillfällig, temporär. Jag tänkte också nämna att prövningarna beträffande det som många bär med sig i sina kroppar. Värk, olika typer av sjukdom, handikapp, psykiskt lidande. Det säger Paulus också i Filipperbrevet att i Filipperbrevet var det Thessaloniker förut. Han säger om Kristus att han ska förvandla en dag vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Vår bild av framtiden, den goda framtiden, får vara med oss i prövningarna. Och det tredje som jag ville säga något om, det var priset, lovprisningen till Gud. Allt detta som Gud har lovat oss ligger ännu i framtiden. Men det ger ändå något att prisa Gud för. Att Gud har en avsikt med dig och mig. Avsikten att föra oss in i sitt fullkomliga rike, att en gång stå där och ta emot oss med glädje. Och när så att säga all kampen och svårigheterna ligger bakom och vi är vända mot en ljus framtid, är inte det någonting att prisa Gud för? Ofta och varje dag. Jag tror att en kristen som låter sig uppfyllas av hoppet och i det har en källa att prisa Gud. Jag tror att en sådan kristen står väldigt stark. Som också möter prövningar och frestelser med att prisa Gud inför vad han har lovat och har en bestämd avsikt beträffande. Fienden avskyr detta. Fienden avskyr att bli påmind om sitt nederlag. Och vill inte att vi ska tänka på det och vill inte att vi ska tänka på Guds och vår slutliga seger. Vi vet att vi har en fiende som jobbar hårt för att vi ska vara missmodiga. Att vi vänder vår blick igen ner i gruset. Och motmedlet mot detta, det är att prisa Gud för hans avsikt med oss. Och det slog mig då när jag förberedde detta att det här är någonting som vi gör varje gång vi ber Fader vår. Vi prisar Gud och säger att ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Så, låt oss be igen. Herre, vill än en gång tacka dig för att du har goda tankar för oss. Jag ber här att du ska hjälpa oss att ha vår blick vänd här mot din avsikt. Att vi förstår, Herre, att det du kallar oss till, det är mer än det som du ger oss och välsignar oss med detta livet. Och det är inte lite. Men tack, Herre, att vi har att vänta en så stor frälsning. En så överväldigande välsignelse. Och detta är din goda, kärleksfulla avsikt med oss. Vi ber, Herre, att du ger oss tålamod. Men vi ber också att du ger oss ett starkt och levande hopp. Och vi ber, Herre, att det hoppet får vara vår sköld och vårt skydd i prövningar och i frestelser. Och att det ger oss kraft att vittna om dig. Vi ber, Herre, att du ger oss det perspektivet på våra liv som du vill att vi ska ha. Och vi ber, Herre, att du låter detta vårt hopp bli en källa till lovprisning i våra liv. Låt det, Herre, få flöda fram vår tacksamhet och vår tro på dig, på din godhet, på dina faderliga välsignelser. Lovad vare du, inom Jesus Kristus, i all evighet. Amen.